Kapitel 21. I klipphjärtat. Under den stora salens valvtak var det fullt av tyrenska ädlingar. De väldiga kolonnerna i polerad rödsten, 10 fot i diameter, förlorade sig i skuggor ovanför de gyllene lampor som hängde i guldkedjor från taket. Storfurstarna och deras damer stod uppställda i en bred cirkel under den stora kupolen i salens mitt. Och bakom dem stod de lägre ädlingarna ordnade rad efter rad, hela vägen bak till skogen av kolonner. Alla hade på sig sina finaste kläder i siden, sammet och spets, med vida ärmar, krusade kragar och spetsiga hattar. Alla mumlade dem, så att ett ljud som liknade kacklet från oroliga gäss återkastades från taket högt ovanför dem. Det var endast storfurstarna själva som någonsin hade blivit kallade hit tidigare, till det rum som kallades för klipphjärtat. Och de hade bara kommit 2 gånger varje år, på grund av de krav som lagen och traditionen ställde. Nu kom de allesammans. Alla som inte vistades ute på landet, ditkallade av sin nye herre. En herre som stiftade nya lagar och bröt mot gamla seder. Den tätt sammanträngda folkmassan delade sig framför Moraine så fort de såg vem hon var. Hon och Egwene gick som i en tom ficka. Läns frånvaro irriterade Moraine. Det var inte likt honom att försvinna när hon kunde behöva honom. Tvärtom brukade han vaka över henne som om hon inte skulle klara sig utan skyddsande. Om hon inte hade känt bandet som länkade dem samman och vetat att han inte kunde vara allt för långt från klippan skulle hon kanske ha blivit orolig. Län kämpade mot trådarna som Ninive knöt vid honom lika ihärdigt som han någonsin hade kämpat mot trollockerna i Stora Fördärv. Men hur mycket han än förnekade det hade den unga kvinnan bundit honom lika fast som Moraine, om än på andra sätt. Han kunde lika gärna försöka slita sönder stål med blotta händerna som att försöka slita av dessa trådar. Hon var inte direkt svartsjuk, men Land hade varit hennes svärdsarm, hennes sköld och hennes följeslagare i allt för många år för att hon skulle lämna honom ifrån sig så lättvindigt. Jag har gjort vad som måste göras vad den saken anbelangar. Hon får honom om jag dör och inte förr. Var är han? Vad sysslar han med? En kvinna i röd klänning och vitt spetskrås, en landsförstes dam med hästaktigt ansikte vid namn Leitha, drog undan kjolarna en aning för flinkt och Moraine tittade på henne. Bara tittade utan att sakta in. Men kvinnan rös till och slog ner blicken. Moraine nickade för sig själv. Hon kunde godta det faktum att dessa människor hatade Aesir, men hon tänkte inte gå med på ohöld fräckhet utöver alla fördolda förolämpningar. Dessutom skyggade alla andra undan ytterligare ett steg när de såg Leitha vika för Aesirs blick. Är du säker på att han inte sa någonting om vad det är han tänker tillkännage? Frågade hon med låg röst. I detta snatter skulle ingen kunna urskilja ett ord på 3 stegs avstånd. Och det var ungefär så långt bort de tyrenska ädlingarna stod nu. Hon tyckte inte om när någon kunde lyssna till hennes samtal. Ingenting, sa Egwene lika lågmält. Hon lät lika irriterad som Moraine kände sig. Jag har hört rykten.
Rykten? Varför rykten?
Flickan var inte särskilt skicklig på att kontrollera sitt minspel och sin röst. Uppenbarligen hade hon inte hört talas om vad som hände i Chewfloden. Däremot var Moraine inte alls så säker på att detsamma gällde för Rand. Du borde få honom att anförtro sig till dig. Han behöver någon som kan lyssna på hans bekymmer. Det vore bra för honom att få tala ut inför någon som han kan lita på. Egwene gav henne en sned blick. Hon hade börjat bli alltför sofistikerad för så enkla metoder. Likväl var det som Moraine sa nog så sant.
Pojken behövde verkligen någon som kunde lätta hans bördor genom att lyssna på honom. Och det kanske Egwene skulle inse. Han anförtror sig inte till någon, Moraine. Han döljer sin smärta och hoppas att han ska kunna göra någonting åt den innan någon lägger märke till det. Det blixtrade till av ilska i Egwens ansikte. Den fårskallige åsnan. Moraine kände ett styng av medkänsla. Man kunde inte begära att flickan stillatigande skulle se på när Rand promenerade runt arm i arm med Elaine eller satt och kysstes i något hörn där de trodde sig vara osedda. Ändå visste Egwene inte ens hälften, inte ännu. Moraines medömkan varade dock inte länge. Det var allt för många viktiga saker som måste göras för att Egwene skulle kunna gå och trängta efter någonting som ändå aldrig skulle ha kunnat bli hennes. Vid det här laget borde Elaine och Ninive vara ombord på stävaren och ur vägen. Det var möjligt att deras resa slutligen skulle kunna bekräfta hennes misstankar om vindfinnerskorna. Men det var bara en oväsentlig detalj. I värsta fall skulle de inte komma med, men i så fall hade de båda kvinnorna tillräckligt mycket guld för att köpa ett skepp och leja en besättning, vilket kanske skulle bli nödvändigt med tanke på de rykten som florerade om Tanchico, och ändå ha tillräckligt mycket över för att kunna betala de mutor som så ofta behövdes bland de tarabonesiska ämbetsmännen. För Marilyns rum var tomt och hennes källor hade rapporterat att han hade muttrat om Tanchico under sin väg ut ur klippan. Han skulle se till att de fick en bra besättning och hittade rätt ämbetsmän. Av de båda planerna som de svarta systrarna hade pratat om var det den med Mashrim Chame som lät mest sannolik. Men hennes meddelanden till den ärmelintronande borde ha bringat den om intet. De två yngre kvinnorna kunde ta hand om den betydligt mer osannolika möjligheten att någon mystisk fara skulle finnas dolt i Tanchico. Och dessutom var de på detta sätt ur vägen och borta från Rands närhet. Det enda som bekymrade Moraine var att Egwene hade vägrat att följa med dem. Tervallon skulle ha varit bäst för dem alla tre, men Tanchico fick duga. På tal om fårskallighet, tänker du fullfölja din plan att ge dig ut i Ailöknen? Ja, sa flickan beslutsamt. Hon borde vara tillbaka i tornet och fortsätta att öva upp sina färdigheter. Vad tänkte Joan på egentligen? När jag frågar henne svarar hon förmodligen bara med något av sina ordstäv om fisk och båtar. Likväl skulle också Egwene vara ur vägen och Ailflickan skulle kunna ta hand om henne. Kanske kunde de visa verkligen lära henne någonting om drömmandets konst. I brevet som hon hade fått från dem hade det stått mycket som förbluffat henne, även om hon inte kunde lyda alla deras råd. Egwenes resa till öknen skulle kanske vara till nytta i det långa loppet. Den sista raden av ädlingar vek undan och lät henne och Egwene stå för sig själva längst fram och betrakta den öppna ytan under den väldiga kupolen. Här syntes det tydligare än någonsin hur illa till mods ädlingarna var. Många glodde ner i golvet som tjuriga barn medan andra stirrade ut i luften, ovilliga att se platsen där de befann sig. Det var här Calendar hade varit tills Rand tog det i sin hand. Under denna kupol hade det svävat i mer än 3000 år, orört, omöjligt att vidröra för någon annan än draken återfödd. Tyrenierna ville överhuvudtaget inte kännas vid att klipphjärtat existerade. Stackars kvinna, muttrade Egwene. Moraine följde flickans blick. Storförstinnan Altaima var skrudad i skimrande vitt, klänning, krås och hetta, så som seden föreskrev för en änka i Tir, trots att hennes make fortfarande var i livet. Av de närvarande ädlingarna var hon nog den som var mest samlad. Hon var mycket vacker med stora bruna ögon och långt svart hår som nådde halvvägs ner till midjan. Och än ljuvare blev hon av det sorgsna leende som krusade hennes läppar. Hon var lång, även om Moraine medgav att hon hade en tendens att bedöma sådant utifrån sin egen ringa längd. Och med lite väl yppig barm. Carhanierna var inte långa och likväl var Moraine kort även jämfört med dem. Ja, sannoliken en stackare, sa hon, men inte av medkänsla. Det gladde henne att Egwen ännu inte hade blivit tillräckligt sofistikerad för att alltid se det som dolde sig under ytan. Flickan var redan mycket mindre formbar än vad hon borde vara vid så unga år. Hon måste formas innan hon blev allt för härdad. När det gällde Altaima hade Thom missat målet, om det nu inte var för att han inte hade velat se. Han tycktes nära en underlig motvilja mot att inbegripa kvinnor i sina ränker. Storförstinnan Altaima var långt farligare än både sin make och sin älskare, vilka båda hade låtit sig manipuleras av henne utan att veta om det. Kanske var hon farligare än någon annan i Tyr, man eller kvinna. Altaima skulle snart nog finna andra att utnyttja i sina intriger, medan hon själv höll sig i bakgrunden och drog i maktens trådar. Moraine måste göra någonting åt henne. Moraine lät blicken glida längs raderna av storfurstar och storfurstinnor. Strax fann hon Estanda, klädd i gul sidenbrokadklänning med en stor benvit spetskrage och en liten hetta i samma färg. Hennes sköna drag skämdes av en sträng uppsyn, och de blickar som hon kastade mot Altaima var hårda som stål. De båda var mer än bara rivaler. Hade de varit män skulle någon av dem redan för flera år sedan ha spilt den andras blod i en duell. Om denna fiendskap kunde skärpas skulle Altaima bli allt för upptagen för att kunna ställa till bekymmer för Rand. Ett ögonblick ångrade hon att hon hade skickat iväg Thom. Hon ville inte behöva öda tid på den här sortens futtigheter. Men hans inflytande hos Rand hade varit allt för stort. Pojken måste vara hänvisad till hennes råd och endast hennes. Ljuset skulle veta att han var tillräckligt besvärlig att handskas med utan någon inblandning från utomstående. Thom hade fått honom att fastna i rollen som härskare i Tyr när han borde ha gått vidare till viktigare göromål. Men det problemet var löst, åtminstone för stunden. Att tukta Thom Marilyn kunde vänta till senare. Nu var det Rand som utgjorde orosmomentet. Vad var det för tillkännagivande han tänkte göra? Var är han? Han har tydligen lärt sig den första konungaregeln, att alltid låta folket vänta. Det var inte förrän Egwen gav henne en häpen blick som hon insåg att hon hade talat högt. Hon utplånade omedelbart sin irriterade min. Förr eller senare skulle Rand komma, och då skulle hon få veta vad han tänkte göra, samtidigt som alla andra fick veta det. Det var nästan så att hon skar tänder. Pojken rusade åstad som en blind dåre i mörka natten, utan att bry sig om alla stup där han kunde störta ner, eller att han kunde dra med sig hela världen i avgrunden. Hon hoppades att hon skulle kunna hindra honom från att rusa åstad och försöka rädda sin hemby. Han skulle säkerligen vilja göra det, men han kunde inte kosta på sig något sånt nu. Det fanns ett litet hopp om att han inte kände till hotet mot Imons Wall. På andra sidan av den öppna cirkeln stod Mert, okammad, med hopsjunkna axlar och händerna i fickorna på sin höghalsade gröna rock. Som vanligt var den bara knäppt i hälften och stövlarna var nötta och oputsade, i skarp kontrast till all den oförvitliga elegansen omkring honom. När han såg hennes blick skruvade han på sig, men sen flinade han med sitt sedvanliga, oförskämda trots. Han var åtminstone här, inom räckhåll för hennes blick. Det var en tröttande uppgift att följa unge Mert Cawthons göranden och låtanden, eftersom han ständigt undvek hennes spioner. Han visade aldrig några tecken på att vara medveten om deras närvaro. Men hennes ögon och öron rapporterade att han alltid lyckades försvinna utom synhåll när de kom för nära. Jag tror att han sover i den där rocken, sa Egwene ogillande. Med vilje. Jag undrar var Perrin är. Hon ställde sig på tå i ett försök att se över huvudena på de församlade människorna. Jag ser honom inte. Moraine sökte av folksamlingen med blicken. Men hon kunde inte se mycket mer än första raden. Län skulle kunna stå borta bland kolonnerna utan att hon såg honom. Hon sträckte emellertid inte på sig, eller hoppade upp på tå som ett ängsligt barn. Län kunde vänta sig en utskällning som han sent skulle glömma när hon väl fick tag på honom. Med Ninive som drog i honom åt ett håll och de tre Taveren, åtminstone Rand, som drog i ett annat, kunde Moraine ibland inte låta bli att undra hur väl deras band stod emot påfrestningarna. Den tid som väktaren tillbringade tillsammans med Rand var åtminstone användbar, i det att den gav henne ännu en tråd till den unge mannen. Han kanske är med Fail, sa Egwene. Han har säkert inte gett sig av, Moraine. Perrin har en väldigt stark pliktkänsla. Nästan lika stark som en väktares. Det visste Moraine, och det var därför hon inte höll honom under bevakning på samma sätt som hon försökte med Mert. Fail hade försökt övertala honom att ge sig av. Det var högst troligt att han var med henne. Det var han för det mesta. Se inte så förvånad ut, flicka. De pratar ofta och grälar där folk kan höra dem. Jag är inte förvånad över att du vet, sa Egwene med torr röst, utan över att Fail skulle försöka förmå honom att göra någonting annat än det som han vet att han måste göra. Hon kanske inte tror på det på samma sätt som han. I början hade Moraine inte trott på det själv, hade inte ens sett det. Tre Taveren, alla i samma ålder och alla från samma by. Hon måste ha varit blind som inte hade insett att de måste vara knutna till varandra. Den vetskapen hade gjort allting mycket mer komplicerat. Det var som att försöka jonglera tre av Thoms färgglada bollar med en hand och förbundna ögon. Hon hade sett Thom göra det, men skulle inte vilja försöka själv. Hon hade inga ledtrådar till hur de var sammanlänkade, eller vad det var meningen att de skulle göra. Profetian nämnde ingenting om att draken skulle ha några följeslagare. Jag tycker om henne, sa Egwene. Hon gör honom gott och är precis vad han behöver. Och hon bryr sig verkligen om honom. Ja, hon gör väl det. Om Fail blev allt för besvärlig skulle Moraine få tala med henne om de hemligheter som hon undanhöll från Perrin. Eller så fick någon av hennes informatörer göra det. Det borde få henne att lugna ner sig. Det låter inte som om du tror på det. De älskar varandra, Moraine. Kan du inte ens känna igen mänsklig lidelse när du ser den? Moraine gav Egwene en blick som fick henne att sjunka ner på hälarna igen. Flickan visste så lite, men trodde att hon visste så mycket. Moraine var just på väg att upplysa henne om detta med en förintande formulering när en våg av häpna, rent av skrämda flämtningar steg från de församlade tairenierna. Människorna makade sig hastigt undan. De som stod längst fram knuffade skoningslöst de som stod bakom ännu längre bak, och en bred gång bildades fram till utrymmet under kupolen. Längs denna gång skred nu Rand med blicken riktad rakt framför sig. En röd rock med broderade slingor längs armarna förlänade honom en majestätisk värdighet. Och på hans högra arm vilade Calendar likt en spira. Det var emellertid inte han ensam som fick tyrenierna att vika undan. Bakom honom kom en styrka på kanske 100 älkrigare med spjut och skjutklara bågar. De hade sina chauffas virade runt huvudet och allting utom ögonen doldes bakom de svarta slöjorna. Moraine tyckte sig känna igen Ruark i främre ledet, strax bakom Rand, men det var bara genom hans sätt att röra sig. De var oigenkännliga, namnlösa, redo att döda. Vad det än var Rand tänkte tillkännage så var det tydligt att han tänkte kväva allt motstånd innan några fientliga allianser hann uppstå. Ale-krigarna stannade, men Rand fortsatte vidare tills han stod mitt under kupolen. Väl framme lät han blicken glida över de församlade. När han såg Egwene såg han ut att bli överraskad, kanske till och med skakad. Men Moraine gav han ett odrägligt leende, och mot Matt log han på ett sätt som när Matt återgäldade det fick de att likna ett par skälmpojkar. Tyrenierna blev bleka i synen och visste inte vart de skulle vända blicken. Mot Rand, Calendar eller de beslöjade ailmännen. Döden fanns mitt bland dem, vilket de än valde. Storfurst Sanamon, sa Rand plötsligt med kraftig stämma, och den fete fursten hoppade högt. Har givit mig garantier för att ett fördrag med Maine som strängt följer de riktlinjer som jag har givit honom ska komma till stånd. Han garanterar det med sitt liv. Rand skrattade som om han hade sagt någonting lustigt, och de flesta av ädlingarna skrattade med, dock inte Sanamon som såg påtagligt illamående ut. Om han misslyckas, förkunnade Rand, har han givit sitt samtycke till att bli hängd, vilket också kommer att villfaras honom. Skratten tystnade, och Sanamons ansikte antog en sjukligt grönaktig ton. Egwene kastade en orolig blick på Moraine. Hon grep hårt om sina kjolar med båda händerna. Moraine väntade. Han hade inte kallat samman alla adelsmän inom 10 mils omkrets bara för att berätta om ett fördrag eller hota någon fet narr. Hon släppte självgreppet om sina kjolar. Rand vände sig om i en cirkel och betraktade besinnande de ansikten han såg. Genom detta fördrag kommer snart tyrenskt spannmål att kunna föras västerut, sjövägen. Nya marknader kommer att öppnas. Gillande mummel hördes här och där, men tystnade strax. Men jag har mer att förtälja. Tears här ska gå i fält. Ett jubelvrål steg från folkmassan och otyglade rop genljöd under det höga taket. Männen skuttade av glädje, till och med en del av storfurstarna. De skakade nävarna över huvudet och kastade upp sina sammetshattar i luften. Kvinnorna log lika hänryckt som männen, tryckte kyssar på kinderna på dem som skulle ut i krig och sniffade förnämt i de små porslinsflaskor med luktsalt som ingen tyrensk adelskvinna någonsin var utan, för att ge sken av att nyheten gjort dem matta. Ilien ska falla, ropade någon, och hundratals röster tog upp ropet. Ilien ska falla! Ilien ska falla! Ilien ska falla! Rösterna dånade som av oska. Moraine såg att Egwenes läppar rörde sig, men orden dränktes under jubelropen. Hon kunde emellertid läsa vad de sa. Nej, Rand. Nej, snälla Rand, gör det inte. Snälla! Bortom Rand såg hon Matt, tyst och med en ogillande rynka i pannan. De båda och hon själv var de enda som inte fröjdade sig, bortsett från de ständigt lika vaksamma ale-krigarna och Rand själv. Rands läppar var krökta i ett föraktfullt leende som inte nådde ögonen, och på hans panna hade svettdroppar brutit fram. Hon mötte hans hånfulla blick och väntade. Det skulle komma mer, och hon misstänkte att det inte var någonting som hon skulle uppskatta. Rand lyfte vänsterhanden. De som stod längst fram hyssade åt de som stod bakom, och sakta sänkte sig tystnaden över salen. Han väntade tills inte ett ljud hördes. Herrarna ska marschera norrut, in i Carhain. Storfurst Maelen ska föra befälet. Och under honom storfurstarna Gaiam, Aracombe, Hen, Maracon och Seaman. Storfurst Torin, den rikaste av er, kommer att genom ett generöst bidrag stå för styrkornas finansiering. Han kommer även att följa med herren för att försäkra sig om att hans pengar disponeras på ett klokt vis. Det var tyst som i graven när förkunnelsen var slut. Ingen rörde sig, men Torin tycktes ha vissa besvär med att hålla sig upprätt. Moraine berömde tyst Rand för hans val. Genom att sända bort dessa 7 män från Tyr tog han udden av de 7 farligaste komplotter som var riktade mot honom, och ingen av furstarna litade tillräckligt mycket på varandra för att de skulle smida några ränker sinsemellan. Thaw Marilyn hade varit en god rådgivare. Uppenbarligen hade hennes spioner missat några av de meddelanden som han hade stoppat i Rands fickor, men resten, det var vansinne. Detta kunde inte vara det svar han hade fått på andra sidan av Tyr and Greelen. Det var helt enkelt omöjligt. Meilan höll uppenbarligen med henne, om en av egna skäl. Han tog tvekande ett steg framåt. En smidig, hård man, men så rädd att hans ögonvitor syntes hela vägen runt. Nå, det är först draken. Han tystnade, svalde och började om med aningen starkare röst. Nå, det är först draken. Att blanda sig i ett inbördeskrig är som att marschera ut i ett kärr. Ett dussin olika läger kämpar om soltronen, och det finns lika många skiftande allianser som alla bryts varje dag. Dessutom är Carhain lika fullt av rövare som det finns loppor på ett vildsvin. Marken har skövlats av svältande bönder. Jag har hört av pålitliga källor att de äter bark och löv nu. Nå, det är först draken. Om jag kallar landet för ett gungfly, ett moras, är det ändå bara... Rand avbröt honom. Vill ni inte att Tyrs välde ska utsträckas ända till Frändebarnets dolk, Meilan? Det gör ingenting. Jag vet redan vem jag ska sätta på soltronen. Ni ska inte gå ut för att erövra landet, Meilan, utan för att återställa fred och ordning. Och för att ge dem hungriga mat. Tyr har mer spannmål i sina sädesmagasin nu än vi kan sälja. Och bönderna kommer att skörda lika mycket till i år. För så vitt ni inte vägrar att lyda mina befallningar. Spannmålen kommer att fraktas norrut med vagnar som följer herren. Och då behöver dessa bönder inte längre äta vare sig bark eller löv. Först, Meilan. Den reslige storfursten öppnade munnen igen. Men då svängde Rand ned Kalendor framför sig och satte spetsen mot golvet. Är det någonting ni vill fråga om, Meilan? Meilan skakade på huvudet och backade tillbaka in bland ädlingarna som för att försöka gömma sig. Jag visste att han inte skulle gå ut i krig, sa Egwene hetsigt. Jag visste det. Tror du att det här innebär mindre blodsspillan, muttrade Moraine. Vad hade pojken i kikaren? Nå, han rusade i varje fall inte iväg för att rädda sin hemby och lämnade resten av världen åt de förlorade. Liken kommer att staplas lika högt, flicka. Det kommer inte att synas någon skillnad mellan det här och ett krig. Om han hade anfallit Ilien och Samuel skulle han ha kunnat vinna tid, även om kampen hade nått ett dödläge. Han hade fått tid att lära känna sin kraft, kanske tid att krossa en av sina starkaste fiender och därigenom skrämma de andra. Vad vann han genom detta drag? Fred i landet där hon var född. Mat till de svältande karhanierna. En annan gång skulle hon ha gett sitt fulla bifall. Det visade på ett beundransvärt medmänskligt sinnelag. Hon var fullständigt vettlös nu. Han valde meningslös blodspillan istället för att möta en fiende som skulle förgöra honom vid minsta möjlighet. Varför? Lanfear. Vad hade Lanfear sagt till honom? Vad hade hon gjort? Möjligheterna fick Moraine att frysa in i hjärterötterna. Rand skulle behöva bevakas noggrannare än någonsin nu. Hon tänkte inte låta honom omvända sig till skuggan. Ah, jag visste jag, sa Rand, som om han just hade kommit ihåg någonting. Soldater vet inte mycket om att ge dem hungrande mat, eller hur? För den uppgiften tror jag att det behövs en god kvinna med ett varmt hjärta. Ers nåd Alcheima. Jag är ledsen över att behöva störa er i er sorg, men jag hoppas att ni kan åta er att övervaka utdelandet av förnödenheterna. Ni har ett helt rike att föda. Och makt att vinna, tänkte Moraine. Detta var hans första misstag, bortsett från att välja Carhain istället för Ilian, det vill säga. Då Alteima återvände skulle hon tveklöst vara Maelans och Gaeams jämlike i makt, redo att väva nya intriger. Om inte Rand var försiktig skulle hon låta lönnmörda honom innan dess. Det skulle kanske gå att arrangera en olyckshändelse i Carhain. Alteima neg elegant och bredde ut de vita kjolarna. Hon visade knappt sin förvåning utan sa bara: "Som först draken befaller, så ska jag lyda. Det är med en stor glädje att få tjäna först draken." "Det var jag övertygad om", sa Rand torrt. "Jag vet att ni hyser stor kärlek för er man, men ni vill naturligtvis inte ha honom hos er i Carhain. En sjuk man skulle inte orka med en sån resa. Jag har tagit mig friheten att låta flytta honom till storförstinnan Estandas gemak. Hon kommer att sköta om honom medan ni är borta och sända honom att möta er i Carhain när han har tillfrisknat." Estanda log, ett spänt, triumferande leende. Alteima himlade med ögonen och föll ihop på golvet. Moraine skakade lätt på huvudet. Han hade sannoliken blivit hårdare, farligare. Egwene gjorde min av att springa bort till kvinnan på golvet, men Moraine la ena handen på hennes arm. "Jag tror att hon bara överväldigades av sina lidelser. Jag känner igen dem, förstår du. Damerna tar hand om henne." Flera av dem hade redan samlats kring Alteima, klappade hennes handleder och satte luktsaltsflaskorna under näsan på henne. Hon hostade och slog upp ögonen. Men när hon såg Estanda stå lutad över sig verkade hon vara nära att svimma igen. "Jag förstår att Rand just gjorde någonting mycket listigt", sa Egwene med tonlös röst, "och mycket elakt. Han har skäl att se skamsen ut." Rand såg verkligen ut att skämmas. Han stod och stirrade ner i golvet med plågad min. Han var kanske inte lika hård som han försökte framstå. "Det var åtminstone inte oförtjänt", sa Moraine. Flickan artade sig bra, började snappa upp sånt som hon inte förstod. Hon måste emellertid lära sig att kontrollera sina känslor och se vad som måste göras, likväl som vad hon önskade kunde göras. "Låt oss hoppas att han har varit listig nog för idag." Det var inte många i den stora salen som egentligen förstod vad som hade hänt, bortsett från att först draken hade blivit illa berörd när Alteima svimmade. Några i de bakre leden började ropa: "Carhain ska falla!" Men det var ingen som tog upp ropet. "Med er som ledare, först draken, ska vi erövra världen", ropade en ung man med knotigt ansikte som stödde Taurin. Det var Estin, Taurins äldste son. Det var lätt att se likheten mellan dem, fast fadern fortfarande mumlade för sig själv. Rand tittade upp med ett ryck som om han blivit förvånad, eller kanske arg. "Jag kommer inte att vara med er. Jag ska resa bort en tid." Han fick tystnaden att återvända. Allas ögon var riktade mot honom, men själv såg han bara på Calendar. En ryckning gick genom folksamlingen när han lyfte upp kristallklingan framför ansiktet. Svettdroppar rann ut efter hans kinder, mycket mer än tidigare. "I klippan väntade Calendar tills jag kom. Det är inte mer än rätt att det väntar i klippan igen tills det att jag återvänder." Plötsligt flammade det genomskinliga svärdet i hans grepp. Han lyfte det med fästet uppåt och drev så ned i stengolvet. Fräsande blå blixtar sköt upp mot kupolen över hans huvud. Ett muller växte ur stengolvet och klippan skakade, hoppade, vräkte omkull de skrikande människorna. Innan skälvningarna hade hunnit bedarra hade Moraine knuffat bort Egwene som hade fallit över henne och kravlat sig på fötter. Vad var det han hade gjort? Och varför? Resa bort. Det var som om hennes värsta mardrömmar hade besannats. Älkrigarna hade redan rest sig upp. Resten av människorna låg sanslösa eller hopkrupna på alla fyra. Utom Rand. Han låg på ett knä och med båda händerna knutna om Calendors hjalt. Klingan var driven halvvägs ner i golvet. Svärdet var återklart som kristall. Rands ansikte var blankt av svett. Han lirkade loss händerna från fästet, ett finger i taget, och höll dem slutligen kupade runt fästet utan att röra vid det. Ett ögonblick trodde Moraine att han skulle gripa det igen, men istället tvingade han sig upp på fötter. Han fick verkligen tvinga sig upp, det syntes tydligt. Se på detta medan jag är borta. Hans röst var lättare, mer som den hade varit när hon först hittade honom i byn där han hade vuxit upp, men ändå lika fast och bestämd som den hade varit några ögonblick tidigare. Se på det och kom ihåg mig. Kom ihåg att jag kommer tillbaka och hämtar det. Den som skulle vilja ta min plats behöver bara dra upp det. Han vickade med fingret åt dem och log, nästan spjuveraktigt. Men minns också priset för att misslyckas. Han vände på klacken och marscherade ut ur salen med älkrigarna i släptåg. De tyrenska ädlingarna kom långsamt på fötter med blicken fäst vid svärdet som såg ut att växa upp ur golvet. De flesta såg ut att vilja springa därifrån men var för rädda för att göra det. Den mannen, brummade Egwene och borstade dammet av sin gröna linneklänning. Är han helt galen? Hon slog handen för munnen. Åh, Moraine, det är han väl inte? Är han det? Inte ännu väl? Ljuset giva att han inte är det, muttrade Moraine. Hon hade lika svårt som tyrenierna att slita blicken från svärdet. Ljuset ta pojken. Varför kunde han inte ha förblivit den älskvärde yngling som hon hade hittat i Imonswall? Hon satte av efter Rand. Men jag tänker ta reda på det. De följde honom halvspringande och han snart ikapp honom i en bred korridor kantad med bonader. Älkrigarna gled åt sidan utan att sakta in på stegen. De hade slöjorna löst hängande runt halsen nu, men kunde snabbt få upp dem om det skulle behövas. De kastade hastiga blickar både på henne och Egwene, och även om de inte rörde en min, speglade ögonen likväl den vaksamhet som Eil alltid visade när Aes Sedair var närvarande. Hon begrep inte hur de kunde bli oroliga av hennes närvaro medan de följde Rand utan att tveka. Det var svårt att få veta någonting om dem, mer än lösryckta detaljer. De svarade gärna på frågor, utom när de berörde någonting som hon var intresserad av. Vare sig hennes informatörer eller hon själv lyckades avlyssna några samtal dem sinsemellan. Och hennes spioner ville inte ens försöka längre. Inte sedan en kvinna hade blivit bunden, försedd med munkavle och hängd i anklarna från ett bröstvärn där hon lämnats att stirra ner på marken 400 fot nedanför. Och inte sedan en man bara hade försvunnit. Mannen var helt enkelt borta, medan kvinnan som alltsedan dess vägrade att gå längre upp än bottenvåningen hade tjänat som en ständig påminnelse för de andra tills Moraine hade skickat ut henne på landsbygden. Rand saktade in lika lite som Ailmännen när hon och Egwene slöt upp på varsin sida om honom. Hans blick var också vaksam, men på ett annat sätt, och rymde också ett visst mått av förbittrad vrede. Jag trodde att du hade farit härifrån, sa han till Egwene. Jag trodde att du reste tillsammans med Elaine och Ninive. Det borde du ha gjort. Till och med Tanshikoe. Varför stannade du kvar? Jag ska inte stanna länge till, sa Egwene. Jag ska fara till Eilöknen tillsammans med Avienda, till Rudin, för att studera hos deras visa. Han var nära att snubbla när flickan nämnde Eilöknen, men fortsatte gå efter att ha kastat en brydd blick på henne. Han verkade samlad nu, allt för samlad, som en kokande tekittel med fastsurrat lock och igenstoppad pip. Minns du när vi simmade i myrskogen, sa han tyst. Vi brukade flyta på rygg i en kärn och tro att det svåraste jag någonsin skulle behöva göra var att plöja en åker, eller möjligen att klippa får. Klippa från gryning till läggdags och knappt hinna få i sig en matbit förrän ullen var samlad och klar. Spinna, sa Egwen. Jag avskydde det, mer än att skura golv. Man får så ömma fingrar av att sno trådarna. Varför gjorde du det? Frågade Moraine tvärt innan de hann fortsätta med sina barndomsminnen. Han gav henne en sned blick och ett redfullt leende som kunde ha tävlat med Mats. Skulle jag verkligen ha kunnat hänga henne för att hon försökte döda en man som stämplade mot mitt liv? Det skulle ha varit rättvisare än det jag gjorde. Flinet försvann från hans ansikte. Finns det någon rättvisa i någonting av det jag gör? Särnaman blir hängd om han misslyckas. Därför att jag har sagt det. Han förtjänar det. För att han försökt tillskansa sig fördelar utan att bry sig om att hans egna landsmän skulle få svälta. Men det är inte därför han skulle bli hängd. Han skulle bli hängd för att jag har sagt det. Egwen la sin hand på hans arm, men Moraine tänkte inte låta honom komma undan. Du vet att det inte var det jag menade. Han nickade. Den här gången var det någonting skrämmande, krampaktigt över hans leende. Calendar. Med det i mina händer kan jag göra vad som helst. Vad som helst. Jag vet att jag kan göra vad som helst. Men nu har den tyngden fallit från mina skuldror. Du förstår inte, eller hur? Det gjorde hon inte. Men det retade henne att han såg det. Hon sa ingenting och han fortsatte. Det kanske kan vara till någon glädje att veta att det kommer från profetian. In i hjärtat stöter han sitt svärd. In i hjärtat för att binda deras hjärtan. Den som drager det ut ska följa honom efter. Vems hand kan gripa den förskräckliga klingan? Förstår du? Direkt ur profetian. Du glömmer en sak, sa Moraine med spänd röst. När du drog Calendar fullföljde du profetian. De skyddsanordningar som bevarade det i mer än 3000 år är borta. Det är inte längre svärdet som icke kan vidröras. Med kraftens hjälp skulle jag själv kunna lossa det. Vad värre är, det skulle vilken som helst av de förlorade också kunna göra. Tänk om Lernfear kommer tillbaka. Hon skulle inte kunna använda Calendar lika lite som jag skulle det, men hon kan ta det. Han reagerade inte när hon uttalade namnet. Var det för att han inte fruktade henne? Och i så fall var han en dåre, eller av något annat skäl? Om Samuel eller Revin eller någon annan av de manliga förlorade tar Calendar i sin hand, kan han bruka det lika väl som du. Tänk dig att själv möta den kraft som du så lättvindigt lämnar ifrån dig. Tänk på den kraften i skuggans våld. Det är nästan så att jag hoppas att de försöker. Ett hotfullt ljus glänste i hans ögon som liknade grå stormskyar. En överraskning väntar den som försöker dra Calendar ur klippan med kraftens hjälp. Moraine, fundera inte ens på att föra det till tornet för att förvara det där. Jag kunde inte göra en fälla som väljer vem den ska fånga. Det enda den behöver för att slå igen är kraften. Och sen gillras den om, åter redo att slå igen. Jag lämnar inte ifrån mig Calendar för alltid. Bara tills jag... Han tog ett djupt andetag. Calendar kommer att finnas kvar tills jag kommer tillbaka och hämtar det. Eftersom det finns där och påminner dem om vad jag är, kan jag återvända utan att behöva ha en här med mig. Det blir något av en fristad när jag har såna som Altheimer och Shannamon att hälsa mig välkommen tillbaka. Om nu Altheimer överlever den rättvisa som hennes make och Estenda utmäter, och om Sarnamon överlever sin, ljus vilken röra. Kunde han inte ge fällan förmåga till urskiljning, eller ville han inte? Hon var fast besluten att inte undervärdera honom. Kalendor borde vara i tornet, om han inte tänkte använda det så som det var menat. Och där borde det stanna tills han tänkte använda det. Bara tills vadå? Han hade tänkt säga något annat än tills jag kommer tillbaka. Men vad? Och vart tänker du bege dig? Eller är det en hemlighet? Tyst svor hon att inte låta honom fly igen, att på något sätt få honom på andra tankar om han tänkte rusa iväg till Tjufloden. Men hans svar var inte vad hon väntade sig. Nej, det är ingen hemlighet. Åtminstone inte för dig och Egwen. Han såg på Egwen och sa ett enda ord. Ruidin. Flickan spärrade upp ögonen på vid gavel och verkade lika förbluffad som om det hade varit första gången hon hörde detta namn. Moraine var själv nästan lika häpen för den delen. Det hördes ett mummel från älkrigarna, men när hon kastade en blick bakåt avslöjade deras anleten ingenting. Hon önskade att hon hade kunnat få dem att försvinna, men de skulle inte lyda hennes befallning. Och hon ville inte be Rand att skicka bort dem. Att be om tjänster skulle sannligen inte stärka hennes position jämt emot honom, särskilt inte med tanke på att han mycket väl kunde vägra. Du är inte någon av Ails klanhövdingar, Rand, sa hon bestämt, och behöver inte bli det heller. Din strid står på den här sidan av drakmuren, såvida inte... Kommer sig detta av vad du fick veta i Tyr & Greelan? Detta med Carhain, Kalendor och Ruidin. Jag sa ju att svaren kan vara svårtydda. Du kanske missförstådde dem och det kan bli ödesdigert. För fler än dig. Du måste lita på mig, Moraine. Så som jag så ofta har fått lita på dig. Hans ansikte var lika outgrundligt som älkrigarnas. Jag ska lita på dig för stunden. Vänta bara inte på att söka vägledning från mig tills det är för sent. Jag tänker inte låta dig gå över till skuggan. Jag har arbetat alldeles för länge för att tillåta det. Kosta vad det vill.